Vem är sonen? Jesus som vi älskar, han är helt underbar. Jag tycker vi börjar där. Ämnet som vi kommer att beröra lite då kommer ta med oss på en resa. Dels genom en del bibelord, men jag kommer att beröra kyrkohistorien lite grann. Vi utgår ju från en serie predikningar här som bygger på den nisianska trosbekännelsen. Jag kommer gå in lite grann på den bakgrunden till varför den finns, lite, bara för att kunna koppla an det. Så jag tänker vi kan börja med den nisianska trosbekännelsen med den delen. Ni har ju hört Kristoffer prata om vem fadern är. Så jag tänker att vi upptäcker sonen tillsammans. Vi tror och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus. Sann Gud av sann Gud, född, icke skapad, av samma väsen som Fadern. På honom genom vilket allting är skapat. Som för oss människor och för vår salighets skull steg ner från himlen. Blev kött genom den helige ande av jungfrun Maria och blev människa. Som och blev korsfäst för oss under Pontius Pilatus, led och blev begraven, uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, steg upp till himlen och sitter på Faderns högra sida och skall komma åter i härlighet för att döma levande och döda, på vilkens rike icke ska vara någon ände. Jag tar en liten paus där så låter vi det sjunka in. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud och genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. På något sätt så är Jesus så underbar att tala om hans preeminens, det är att tala om hans väsen i gudomen som vi kallar för treenighet. Och jag tänker inte ens försöka att med logik försöka räkna ut det här. För det här är någonting som är hur embryot till det här begreppet kommer från Jesus själv. Jag och Fadern är ett. Och under de första ungefär 300 åren så blev det liksom en kollektiv upplevelsebaserad erfarenhet av alla de troende att Gud är tre fast en. Och det intressanta här när man tittar lite kort på historien, det är att vi människor, vi vill gärna överbetona saker. Vi vill gärna säga, ja, men han är mer sån här, eller så är han mer sån här liksom. Så östlig ortodoxi och den västerländska kyrkan har varit i ständig pågående debatt om det här i länge. Alltså. Så jag ska inte gå in på det, men det jag kan gå in på vad de, alltså det som är härligt med det västerländska tänkandet och Augustinus och kyrkofäderna, det är att de försöker liksom på något sätt, hur vi måste ändå försöka rationalisera vem Jesus egentligen är, hans väsen. Medan den österländska ortodoxin menar på att liksom, nej, vi behöver kyrkans gemenskap, den här kollektiva uppenbarelsen, mysteriet, gemenskapen, relationen. Här finns det inget motsatsförhållande. Det är både och. Men vi människor, vi har en tendens att antingen så faller vi in, som jag gjorde många år, i det mystiska diket. Liksom. Ah, Gud är en allt. Det är han. Men på något sätt så måste det knytas an till Jesus av Nazaret. För han är det exemplet vi tittar på för att komma åt det här underbara. Så att på något sätt här så är liksom Gud, det interna livet är Gud. Fadern älskar sonen. Jag har två barn. Jag väljer inte att älska dem. Jag älskar dem. Det ligger i min natur att älska dem. Villkorslöst. För de är. Det är positionen de har. Punkt. Och någonstans där så är sonen evigt älskad, evigt född av fadern före all tid. Och liksom allt som vi kan prata om universum, om liksom det vi kan se, det som är liv och ljus, det är skapat genom han. Det är han. Så Gud är relationell kärlek i sin natur. Kärleken mellan tre där vi är i centrum och får vara fokuset. Det går inte att förstå. Det går bara att vara i det. Men det är viktigt och nödvändigt att kyrkan har en del klarlagt. Och det är den nestorianska trosbekännelsen. Det var under en tid, under 325, när vi var hårt ansatta av väldigt många villoläror. Speciellt en herre som hette Arianus, som försökte ta bort Jesu gudomlighet och ekvationen och säga att nej, men han är separat, han är liksom inte så. Och då ska jag inte gå in på djupet av det, men det jag vill förklara med det är att det är nödvändigt att de som levde då på något sätt formulerade ett försvar mot det. För annars så hade Jesus väsen och roll blivit något annat. Därav den islamska trosbekännelsen. Jag går vidare. Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Och nu kommer det. Han är den osynlige Gudens avbild. Först född, före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronförstar, herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Det här är Kolosserbrevet 1. Ursäkta mig. Så östlig ortodoxi betonar treenigheten som en gemenskap av tre personer med fokus och relation och gemenskap snarare än logisk förklaring. Västlig, det vill säga vi, är mer analytisk och försöker förstå essens och olika begrepp med filosofiska tankebanor. Vi har ju hämtat mycket från grekisk filosofi i kyrkohistorien. Så att vi... Alla splittringar som har varit i vår historia är på grund av någon form av intellektuell narcissism. Det är som att min lilla variant av det jag tycker är viktigare än liksom Kristoffers. Och så sitter vi där och så håller vi på och hårkliver i med varandra. Tack och lov för ekumeniken. Tack och lov för att vi faktiskt nu i modern tid kan ställa oss frågan, vad är det vi har bråkat om egentligen? Kan vi inte bara älska Jesus tillsammans? Jesus själv säger i Johannes 14, 9-11. Den som sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Tror inte du att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord jag säger till mig talar jag inte av mig själv. Utan fadern som är i mig gör sina gärningar. Hans roll, tårarnas man, denna andra person i treenigheten som genom allting blev skapat, blev som en av oss. En sårbar människa som oss. Vi kan inte relatera till kosmiska begrepp. Vi kan inte relatera till den energi långt utanför tid och rum. Vi kan inte. Men en människa kan vi förälska oss i. Kan vi inspireras av. Kan vi bygga relation till. Kan vi imitera. För att vara lik som Kristoffer pratade om innan. Så att vi kan vara det vi är ämnade för. Det vill säga vara lik Guds Gud som hans avbild. Jesus från Nazaret är vägen, sanningen och livet. Han är vad byggnadsarbetare kallar för the blueprint. Titta på han. Det är kartan. Det är vägen. Han börjar i Jesus av Nazaret. Och tittar vi på han och relaterar till han och följer han, så får vi ta del av hans väsen som den andra personen i treenigheten. Men inte tvärtom, för det blir för luddigt för oss. Men han är allt det här universella. Inte universalistiska, universella. Universalismen går för långt. De betonar att det finns ingen liksom konsekvens av våra handlingar. Det universella aspekten utav sonen i treenigheten är enda sättet att komma åt det. Det är att följa Jesus av Nazaret. Du kan tänka på det som ett socialt inre liv inom Gud. Fadern älskar sonen. Sonen älskar fadern. Och anden är kärleken som binder den. Jag ska inte gå in på anden idag. Det kommer nästa gång. Lisa berättar om det sen. Filipperbrevet 2:6-11. Han som var i Guds gestalt räknade det inte som ett rov att vara jämlik med Gud, utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Då blev han människolik. Och i sitt yttre som blivit människa, observera, yttre som blivit människa, ödmjukade han sig och blev lydig in till döden. Ja, döden på ett kors. Och därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, både i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Tårarnas man. Han deltar aktivt i vårt lidande som en av oss. Sårbarheten, den sanna kärlekens självutgivande makt. Jag tänker på det här gamla klassiken med teodicieproblemet som vi ofta kristna får höra. Ja, men om Gud är god, varför så drabbar onda gärningar oskyldiga människor? Faktum är, om Gud är tårarnas man och han har varit som en av oss, det som en av oss. Det vi vet är att Gud lider som en av oss. Han är med oss i allt det här. I det som är mörkt, i det som är korrupt, i det som till synes är ett jordiskt helvete här och nu. Där är Gud och fyller det med liv och ljus och hopp. Det är svaret på teodiceproblemet. För mig. Herrens ödmjukhet. Herrens sårbarhet. Som inte är någonting som är maktlöst, utan det är hans makt. Sonens makt. Och därför är han lyft för att regera och döma levande och döda. Hebreerbrevet 1-3. I forna tider talade Gud till våra fäder genom profeterna på många olika sätt. Men denna sista tid har han talat till oss genom sonen, som han har inrättat som arvtagare till allt, genom vilket han också har skapat världen. Han är den avbild av hans härlighet och den exakta avbilden av hans väsen och bär allt med sitt mäktiga ord. När han genom sig själv har gjort rening för synderna satte han sig på majestätets högra sida i höjden. Så han var hos Gud. Han är Gud. Samma väsen som Gud. Men för vår skull antog han en roll underifrån. Han är fantastisk. Det är han som är livet genom allt som är. Han är det sanna ljuset som föder allt ljus. Så ljuset vi längtar efter är personen som älskar oss. Den gudomligt evigt födda sonen. Jag tänkte när jag skulle komma hit idag så tog jag en lång promenad. Och så helt plötsligt genom träden så är det som solens strålar. Vill bara fylla mig på något sätt. För jag var i bön och helt plötsligt bara, men det här ljuset som vi alla behöver. Det kommer från han. Alla solar i hela liksom galaxen, universum. Det är han som fött det. Det är han. Hans ord, han är det ordet. Johannes 10:30. Jag och fadern är ett, säger han. Enough said. Kristus som Jesus förmedlar Gud till människor. Anden är närvarande i världen och i det troende. Och fadern är källan till allting. Det interna livet är Gud som inkluderar kärlek och handling och relation. Något som människor upplever men som vi inte fullt ut kan beskriva. Så treenigheten är inte för oss att lösa. Det är ett mysterium att förälska oss i och vara i och bli uppfyllda av. Och om något så kanske treenighetsläran hjälper oss att tänka relationellt om Gud istället för autonomiskt och mekaniskt liksom. Så jag försökte liksom föreställa mig i bön vad Jesus själv skulle säga om allt det här. Och det kosmiska vs hans person. Och han säger ju så här i Johannes 14 då. Jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till fadern utan genom mig. Och i Johannes 17, sedan han ber att lärjungarna ska vara ett, liksom han själv är ett med fadern. Så han skulle bekräfta den relationella kärleken. Men han skulle nog varna för att risken med att fokus måste vara på han. Först han. Så det är både och. Så Jesus själv lyfter både relation och frälsning och sätter sig själv som bron mellan Gud och människa. Jag kommer ifrån en ni som inte känner mig, jag är för detta shaman. Jag kommer ifrån en andlighet som har varit väldigt mycket betonat på saker som är energier och sådana saker. Bara den här veckan har jag träffat några gamla vänner som är i det här fortfarande, som jag hoppas skulle komma hit idag. Och grejen, det intressanta är för de som kommer från den världen jag gör, där det som drar dem tillbaka till Herren, det är att de börjar i andra änden. Man måste börja där med just dem. Men man måste betona att för att du ska kunna få den friden du får glimtar av i ljuset du längtar efter, så måste du titta på Jesus. Så det har tagit mig sedan min frälsning 2015 att gå från ett ganska abstrakt seende till någonting som både är konkret och allomfattande. Så hur sammanfattar vi det här då? Vad är sant? Frågetecken. Jesus Kristus är centrum för sanningen. Och i honom möter vi fadern och anden. Och sant enligt kyrkan är att Nicaea då uttrycker det nödvändiga. Att Jesus är sann Gud och sann människa. Sant enligt öst och väst, Gud är både mysterium och begriplig i den mån han väljer uppenbara sig. Så öst säger, sanningen är ett mysterium som man delar snarare än förklarar. Väst säger, sanningen måste klargöras för att skydda sig från villfarelser. Båda bär på aspekter av sanningen. Bibeln förenar allt. Så vem är sonen? Låt oss lära känna honom vidare. I allt som vi gör, i allt som vi är, när vi läser vår bibel, när vi går på vår naturpromenad. Och förstå att allting som är gott, allting som är ljus, allting som är hopp, allting som är positivt, som finns, kommer från han. Bara från han. och han älskar dig. Till den graden att han dog för dig. Att han led för dig. För oss, denna andra person i treenigheten, detta gudomliga allomfattande väsen, älskar dig och mig. Den Jesus, den är god. Jesus är god. Fader, jag tackar dig för din son. Jag tackar dig för din son som du har evigt född. Ljus av sann ljus som du har sänt som en av oss. Tack Jesus för din allomfattande kärlek. För din ödmjuka väg du visar som vi kan imitera. Genom ditt liv, din död och din återuppståndelse. Tack för den livgivande helige ande som påminner oss om vem du är. Fader, du är Gud för oss. Herre Jesus Kristus, du är Gud bredvid oss. Helige ande, du är Gud inom oss. Låt oss förbliva i centrum av din treenighetsrelationella eviga kärlek. I Faderns och i Sonens och den helige andes namn. Amen.